Hej och välkomna till Moderaternas idépodd, Idéer för framtiden. Kan vi lära av historien? Just i detta andra avsnitt ska vi försöka fokusera på hoppfullhet i en orolig tid. Med mig i detta samtal har vi som alltid Olof Ehrenkrona, ledarskribent på Svenska Dagbladet och mångårig moderat, jag kan säga ideolog, Katarina Karikainen som är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet och Benjamin Dosa som ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och faktiskt också medlem i den idépolitiska arbetsgrupp som ska skriva det här nya idéprogrammet. Lyssnar jag på många ledande politiker idag eller opinionsbildare eller öppnar en ledarsida någonstans i landet så är det ju lätt att tro att vi står inför Armageddon. 30-talet är på väg tillbaka. Vi är bara ett val bort från diktaturen. Klimatet får planeten att koka och snart är det slut på hela mänskligheten. Eller Sverige är på väg att upplösas i atomer och det som vi känner igen kommer våra barn och barnbarn aldrig att få uppleva. Är vi i en tid av hopplöshet? Finns det anledning att vara hopplös? Eller lever vi i en av de bästa utav världar? Moderata idéprogram har historiskt sett präglats av hoppfullhet. Bara titlarna antyder nästan det. Land för hoppfulla, på tröskeln till mänsklighetens bästa tid eller framtid i frihet. Är det rimligt att skriva ett idéprogram som tar fasta på hoppfullhet? Vad säger du, Katarina?
Ja, det här pratas det mycket om nu. Och det första som man kan konstatera är väl att hoppfullhet i sig kanske inte säger så jättemycket om man inte definierar vad det är som man är hoppfull kring. Jag tror att socialdemokrater i alla partier är väldigt hoppfulla kring politikens möjligheter att skapa den perfekta människan, bara institutionerna är de rätta. Och vi som är liberalt och konservativt lagda kanske är hoppfulla kring andra saker. Det som vi är hoppfulla kring är väl människans egen förmåga att lösa problem om hon får det. Och det handlar ju om en längre konflikt som väl alltid har funnits i politiken och filosofin som handlar om vilken människosyn man har. Är människan
vi är
framförallt
hoppfulla om människan.
Ja, hon är framförallt hon är mer kapabel än vad hon är felbar, är väl slutsatsen.
Vad säger du, Benjamin? Jag har ju en gång i tiden varit som du, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet. Och då var det någonting vi mässade så var det ju globaliseringens lov och den framtiden, att teknik, optimism. Är Moderata Ungdomsförbundet ett hoppfullt ungdomsbund?
Ja, men det skulle jag väl säga. Det finns faktiskt en rolig artikel, jag kommer inte ihåg vilken tidning jag tror att det var någon av kvällstidningarna, Aftonbladet eller Expressen som vi letade fram. Vi firar ju 85 år i år och då är det Gunnar Hökmark, det är alla förbundsordföranden och Gunnar Hökmark var ordförande för MUF som fick, han fick frågor om tre olika saker, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var så här: ska Sverige ha skyskrapor, ska man tillåta reklam i TV eller något sånt, och så var det en tredje och han var den enda som svarade ja på alla tre, så här, ja, och sen vänsterkanten svarade nej på alla tre och så var det Centern, Liberalerna eller Folkpartisterna som svarade så här: ja, under vissa förutsättningar och fram och tillbaka, så att den andan tror jag håller i sig. Nej, men jag skulle vilja säga att både Sverige och världen är lite som börsen. Att det kan gå ner någon dag, det kan gå ner något halvår, ett år. Men i det långa loppet så kommer det alltid att gå upp. Så länge vi har BNP per capita tillväxt.
Olle, du som har lite mer perspektiv än ja, Benjamin och en av oss andra också skulle jag säga. Är du hoppfull?
Ja, absolut. Och jag kan ju säga det att den första skrift som jag gjorde som förbundssekreterare i MUF, den hette Utnyttja framtidens möjligheter. Mm. Och den gjorde vi alldeles efter att jag lämnade studentförbundets presidium där vi hade fattat beslut om kampanjen Ja till kärnkraft. Så att jag känner mig oerhört
bekväm. En evig fråga uppenbarligen.
Ja, det var en evig fråga. Nej, men jag känner mig mycket bekväm med den här positiva framtidssynen. Jag tycker den är jätteviktig. Och jag tycker också att vi har ju fått se det. Alltså, vi har ju de senaste årtiondena sett en fattigdomsbekämpning i världen. Alltså det fanns bara i fantasin när jag var i Katarinas och Benjamins ålder. Idag är det ju liksom hundratals miljoner som har kommit ur den värsta fattigdomen och processen fortsätter. Nu är det ju Afrika där tillväxten stiger.
Men Stolle, å ena sidan, det är ju svårt, du har ju rätt att världsfattigdomen minskar, livet, jag tror det är ingen tid på den här planeten har mänskligheten i stort haft så bra som vi har det just nu. Men samtidigt går jag ut och träffar människor i Sverige så tror jag det finns en oro för framtiden. Att den här hoppfullheten som jag kanske tror präglade 90-talet och 00-talet när den eviga freden hade inträtt och tillväxten var för evigt. Det finns en otrygghet. Är det inte lite tondövt liksom att säga så här, ja, jo du må vara orolig för ditt liv, men titta bara hur bra man mår i Asien.
Mm. Nej, men det är klart att det är lite två sidor av samma mynt, eftersom vårt relativa standardöverläge i förhållande till resten av världen har naturligtvis minskat, och i och med att de andra som har fått det så mycket bättre. Det är lite en parallell, internationell, global parallell till den resa som Sverige har gjort under 1900-talet. Det är klart att marknadshushållningen och den fria ekonomin innebär att välståndet sprids. Och jag brukade ta som exempel att överklassen i Rom hade väl ungefär samma levnadsstandard idag. Ja. Som vi har idag. Men de hade köpt
en sämre tandvård, I guess.
Ja, precis. Men den stora tillväxtvinsten har ju alltså kommit de breda folklagen till del. Och det har gällt nationellt i Sverige, och det har gällt och gäller internationellt nu. Och det är klart att man har tillhört den internationella överklassen som vi har gjort, då kan man ju tycka att det är lite jobbigt. Va? Men vi trodde ju aldrig att vi skulle kunna försörja 9 miljarder människor med livsmedel på 60-talet. Det fanns inte på kartan.
Nej. Men Benjamin, Katarina är inne på något spännande, tycker jag, det här. Det beror på vad man är hoppfull kring, och man kan vara hoppfull kring världen, så att säga. Men kan man vara hoppfull kring Sverige idag? Det är uppenbart att vi har en lågkonjunktur, kanske en riktigt rejäl sån runt hörnet. Vi har enorma integrationsproblem, vi har en kriminalitet som liksom biter sig fast, och vi har ett samhällskontrakt som verkligen är i gungning. Kan man vara hoppfull för världen men genuint orolig för Sverige? Är det olika föremål liksom för den här hoppfullheten eller oron?
Nej, men det tycker jag, det kan man, och det är det svenska folket är. Alltså delvis så är man ju rätt hoppfull när det kommer till världen i stora penseldrag. Man är ganska hoppfull för sig själv också, att man själv kommer få det bättre än för 5, 10, 30 år sedan. Men det är ju Sverige som nation, och det är klart att det finns ju stora samhällsproblem som du är inne på. Kriminaliteten, där blir det ju också sämre för varje år som går. Men allt handlar ju om perspektiven man har. Tror jag att Sverige kommer vara ett bättre land om 50 år? Ja, det är jag helt övertygad om. Kommer Sverige vara ett bättre land om ett år? Ja, det är jag inte lika säker på. Mm. Särskilt inte på de här två, tre områdena. Men sen finns det ju andra områden. Allt ifrån hur länge vi kommer leva, life science, teknologiska utvecklingen. Alltså vi har i världen idag ungefär över 250 företag som bara forskar på elflyg till exempel. Vad kommer hända med utsläppen då? Alltså jag är helt säker på att världen kommer vara en bättre plats om 50 år. Sen kan det vara en sämre plats om ett år, om två år. Får vi en finanskris dessutom, definitivt.
Men det här är ju samtidigt, det är ju ett samtal bland människor som har uppenbarligen moderata värderingar. Det är därför vi sitter här. Men det är väl tydligt att det är det också. Hade vi suttit här som ett gäng miljöpartister, så är jag inte säker på att det låter likadant. Då kanske det hade funnits snarare en oro att ja, men världen kommer gå åt helvskotta. Mm.
Ja, det handlar väl precis om den här människosynen. Jag skulle gissa att de flesta, åtminstone de mer hårdnackade miljöpartisterna, betraktar människan som mer felbar än kapabel, och då följer det andra av det, och det är därför det är viktigt också för oss att hålla fast vid, om man definierar det just som att det handlar om människans förmåga att vara hoppfull kring det, och också fundera på vad är det som går förlorat om man inte är hoppfull. Om hoppfullheten handlar om människans förmåga, jo, då följer jag av det så att säga att hon behöver styras, att hon måste hållas tillbaka. Jag tycker att bland många andra att Johan Norberg har väldigt goda poänger i sin senaste bok Framsteg, och just det som Olof är inne på också. Vad gäller hälsa, ekonomi, vad gäller teknisk utveckling, så har vi har goda skäl att vara optimister, därför att rent matematiskt så kommer människor tillsammans som får agera fritt varje given dag att lösa fler problem än vad de kommer att skapa.
Olof?
Ja, alltså det är ju så här att miljöpartisterna har ju en oändlig tilltro till människans förmåga när hon får sitta i toppen på pyramiden och fatta beslut över andra människor. Då är människan ofelbar, men människan som ska fatta beslut genom sina fria val är väldigt jobbig.
Det är någonstans vår demokratins teodicé-problem.
Ja, det är det. Och det här har miljörörelsen tagit över från socialismen. Det är ju precis det som styr planhushållningen och leninismen. Föreställningen att människan är god när hon representerar proletariatets diktatur, men väldigt ond om hon representerar proletariatets valfrihet. Så att det där tycker jag vi känner igen. Vad jag tycker är väldigt viktigt, som Katarina är inne på, det är faktiskt att förstå vad den här teknologiska omvandlingen innebär. För vad som har hänt med digitaliseringen, det är att vi har fått en färdighetsrevolution i våra samhällen. Vi kan göra saker som vi aldrig har varit i närheten av att kunna göra. När jag var barn så fanns det två stormästare i schack i Sverige. Gideon Stålberg och sen så blev det Ulf Andersson. Idag kan varenda unge genomföra ett schackparti långt över deras nivå. Med hjälp av digitaliseringen. Och färdigheterna har mångdubblats, va? Och när färdigheterna mångdubblas så ökar vår kunskap om omvärlden. Vi vet mer om verkligheten och vi ökar också vår kunskap om vad vi kommer att kunna veta om världen. Vi kan se rymden och vi kan se de små detaljerna på ett sätt som vi aldrig kunde förut.
Men nu, jag vill inte komplicera, det väcker ju jättestora och väldigt spännande och svåra frågor om människans natur och människans förmåga att hantera all denna komplexitet och så vidare. Men det får mig, gäller mig också en annan tanke, för att det här är ett ganska typiskt moderat samtal, skulle jag säga. Det är ganska mainstream moderat att se hoppfullt på världen. Har det alltid varit så? Alltså, eller Olle, skulle du säga att Moderaterna har varit ett parti för hoppfulla genom alla tider?
Nej, alltså jag skulle säga att på 50-talet och 60-talet, framförallt på 60-talet, så var det ju väldigt mycket av den klassiska moderata eller högerns världsbild som raserades. Vi har ju nyss diskuterat om antiken ska få vara kvar i skolundervisningen. Alltså hela 60-talet gick ut på att stänga privatskolor, stänga privata vårdanläggningar, rensa ut historieundervisningen ur skolans läroplaner. Det var ett systematiskt arbete av de dåtidens sociala ingenjörer på att bryta ner den klassiska världsbilden från höger. Och en dimension i detta var naturligtvis också sekulariseringen. Men efter denna kreativa förstörelse som vänstern ägnade sig åt, så steg det upp ett nytt moderat parti som såg lite annorlunda på de här frågorna.
Jag tänker ändå någonstans att i dagsläget, och det kanske, vem vet, det kanske är präglat utav det faktum att jag har spenderat majoriteten av min tid i Moderaterna under 00-talet och 90-talet, som jag tror i grunden var en ganska hoppfull tid. Men tittar jag på andra politiska partier idag, så känns det som att dystopier nästan är liksom en drivkraft i sig och motiverar nästan existens. Miljöpartiet, det är ju typ en dystopi. Att det är, liksom, de är formade kring idén om att allt kommer gå åt pipsängen om inte vi får. Men det gäller ju även, tror jag, för andra partier. Jag skulle säga Sverigedemokraterna känns ju också som lätt dystopiska, att Sverige kommer upphöra att existera. Och när kommer nog centerpartister bli galna av att höra, men även Centerpartiet odlar ju någon form av dystopi idag, att om det inte vi rider världen så kommer 30-talet ridande in med alldeles hemska ryttare. Men Moderaterna, jag satt och funderade på, vad är den moderata dystopin idag? Finns det en dystopi?
Det kan man ju möjligen säga, att det skulle möjligen då.
Men jag noterar att ni blev ganska tysta nu. Alltså, det kanske är så att det är på någonting.
Jo, men absolut. Jag skulle säga att det finns en dystopi som handlar om västerlandets värderingar kan överleva i den globala konkurrensen med Kina och Ryssland och sådana saker. Det skulle jag kunna tänka mig. Det är en dystopi som jag skulle kunna...
Ja, man får ju någonstans säkert gå till sig själv en del.
Ja, tittar jag på Trump och Putin och Xi Jinping, så är det klart att det inte är roligt. Det är ett stort problem att den anglosaxiska världen loggar ut från västerlandet. Det är ett jättestort problem.
Katarina?
Jag skulle nog säga att en del av det övervakningssamhälle som man ser i Kina, men också på andra platser, är åtminstone en personlig dystopi. Så vet jag inte, det här kommer vi säkert prata om vid annat tillfälle, men jag är inte helt säker på att alla moderater håller med mig idag om att det är en dystopi. Det kan nog se en del förtjänster i delar av det också.
Det beror säkert lite grann på vad man vill värna och inte värna, så att säga. Om man ser det som tryggheten som ett egenvärde eller trygghet som ett medel för någonting annat. Men är det så, man brukar ju säga det, att konservativa och att konservatism är en kamp mot utopin. Är det då så att man också håller dystopin stången?
Alltså, jag tror att Katarina är inne på en väldigt viktig fråga. Och det handlar ju om den personliga integriteten i en ny teknologisk miljö. Det tror jag är en väldigt viktig fråga. Och det är ingen tvekan om att vi måste lära oss att hantera det digitala universum. Och överföra de värden och de friheter och de integritets, det integritetsskydd som finns i den analoga världen. Vi måste kunna överföra det i den, till den digitala världen. Och sådana här saker som ansiktsigenkänning och sånt, det ser vi hur det används i Kina. Alltså det glädjer ju mig när jag, hör, när jag ser då att Moderaterna har tagit tag i den här kinesiska frågan utifrån den här typen av frågeställningar. Det tycker jag är, det är det enda parti som har gjort och det är ytterligt relevant.
Du är ju ändå en, så mycket jag läst utav dig, du är uppenbart en teknikoptimist någonstans i grund och botten. Kanske dystopi och utopi är fel begrepp att röra sig med. Kanske är modernitet och teknikoptimism som snarare har präglat Moderaterna och den moderata idén. Och att, för jag funderar ju på, vi sitter ju här och ska försöka skriva ett idéprogram som ska vara relevant här och nu. Och möta de idékonflikter och de faror som människor känner här och nu. Men samtidigt någonstans, som Benjamin Styrd var inne på, i de långa linjerna så är det ju, det är svårt att säga att världen har blivit sämre än nästan någon gång i de långa linjerna. Hur vårdar man optimismen och hoppfullheten?
Ja, jag tror att Benjamin har alldeles rätt i det här att det är olika perspektiv. Mm. Har vi ett dåligt ledarskap så blir det sämre de närmaste åren. Har vi ett bra ledarskap så kan vi få lite bättre de närmaste åren. Men det viktiga är kanske vad som händer på 50 års sikt. Och att vi kalibrerar samhällsutvecklingen utifrån det målet. Så att jag tror att det gäller att kunna lyfta blicken och sen se de stora sammanhangen och se helheterna i det som händer. Montessori-pedagogik är väldigt bra pedagogik även för vuxna. Man börjar med helheten och sen tittar man på delarna.
Jo, men det handlar väl också om att ha båda de perspektiven. Det är klart att det är viktigt att fundera på hur världen kommer att se ut om 50 år. Men jag tycker också att det ligger någonting i de här olika tidsmässiga perspektiven som jag tycker att Moderaterna och Ulf Kristersson har varit ganska bra på att lyfta den senaste tiden. Det vill säga att det är svårt att få med folk på den långa resan om du inte har svaren på det som händer här och nu. Och det gäller ju under andra tider i historien också. Om man går tillbaka, det är klart att det går att vara hoppfull kring den västerländska civilisationens förtjänster och ändå vara orolig för om man kommer att vinna kalla kriget. Och likadant så går det att vara hoppfull kring att vara en teknikoptimist i grunden men ändå vara orolig för vad den tekniken kommer att innebära i händerna på en regim som kommunistpartiet i Kina.
Jag funderar ibland på om det här med synen på teknikoptimism, modernitet och på framtiden, om man ser framtiden an, handlar lite grann om att det kan vara lite en generationsfråga. Är man inte som ung mer hoppfull och ser framtiden an mer än när man är äldre? Det är såklart olika människor. Men jag tänker på, ju äldre man är, desto mer orolig är man för att bli nedslagen på stan. Det finns ju många studier som visar på det. Fast den största risken att bli nedslagen på stan är om man är en ung kille som är ute sent på kvällen. Och då är man helt plötsligt helt, då har man ingen oro för det, trots att egentligen risken är mycket större. Nu har vi en åldrande befolkning, fler äldre. Benjamin, tror du att det finns liksom en generationsskillnad i det här? Att dina medlemmar och de du möter på gymnasieskolorna är mer hoppfulla än de som kanske går och röstar på valdagen eller de som skriver allt mer på det medelålders Facebook?
Jo, men det tror jag definitivt, och det finns visst statistiskt, ganska tydliga statistiska belägg för just det. Alltså tittar man på seniorer och unga väljare oavsett parti egentligen, så är man mer hoppfull om världen och Sverige och sig själv också för den delen. Jag tror att det också kan ligga lite i varför Moderaterna är så oerhört starka bland unga väljare, för att då tror man att man kan ta över världen och klättra.
Moderaterna är det största parti bland
absolut,
unga väljare.
Absolut, ja. Vi är det största parti och har varit det ganska länge också. Det var ett litet hack i kurvan 2011-12 där någonstans. Men jag tror att det är klart att det finns en viss sån inbyggd generationsdemografisk fråga, tror jag att det kan finnas. Men jag tror också att vissa generationer präglas av vissa värderingar. Till exempel vet vi ju att 90-talistgenerationen i mycket större utsträckning än tidigare generationer värdesätter trygghet, familj, säkra jobb till exempel, heltidsanställningar, kunna äga sin bostadsrätt mer än andra generationer.
Men Katarina, det har du varit in på någon gång när vi har pratat i ett annat sammanhang, just att det kanske är generationsskillnad som inte bara handlar om ung och gammal, utom att det har hänt saker som påverkar synen på framtiden och synen på världens utveckling.
Ja, men precis, och det säger någonting också egentligen om idéernas betydelse också, att vi, det handlar mycket om det som formas i en själv, men man är också ganska mycket en produkt av den värld som man lever i och kanske framförallt den som man växer upp i. Och jag upplever att det finns en jättestor skillnad här bara om man tittar på det lilla sammanhanget som är Fria Moderata Studentförbundet. Det är någonting som händer i samtal mellan de som var aktiva på 90-talet och var med om murens fall och man blickade ut mot världen och allt var möjligt och stod och sålde sprit på Drottninggatan och då var man liksom ett avantgarde för friheten. Och de som föddes då har snarare vuxit upp med terrorattackerna efter september, kriget mot terrorismen, stundande hot om finanskris under flera olika tider, och det där påverkar liksom vilken grundläggande syn man har. Jag kan förstå om det känns obekant ibland för den liksom äldre generationen som möter de här nya. Och det är nog riktigt att det är så, för det är någonting som är på väg att hända.
Olle?
Vi upplevde samma sak på 60-talet med den sexuella frigörelsen. Mm-hmm. Allting var möjligt och allting fick göras. Ingenting var brott mot tukt och sedlighet, som det hette i lagparagrafen. Och idag så är det en nypuritanism som får sådana som jag att hicka till. Liksom. Mm-hmm. Ja, det är ju jättekonstigt. Men den här typen av hegelianska utveckling finns. Men det finns en annan av erfarenhet som jag skulle vilja ta upp på det. Sånt som jag tror att många med mig har. Alltså jag har ju en Finlands... Halva familjen är finländare och andra halvan är svensk. Och med den finländska familjen har jag upplevt krig 1917, krig 1939 och krig 1941-44. Och en väldigt tvetydig utveckling, halvt och halvt, det som man kallade för finlandisering då under 60- och 70-talet. Det bär jag med mig. Nu kommer det väldigt många svenskar som bär med sig sitt lands konflikter och sitt lands erfarenhet, historiska erfarenheter, och det präglar dem.
Ja.
Och här tror jag att det är en stor skillnad mellan det Sverige som vi lever i idag och kommer att leva i de kommande generationerna och det som fanns under åren efter andra världskriget. Mm. Det vill säga, det är inte bara de här historiska, generella historiska erfarenheterna vi har, utan också de specifika historiska erfarenheterna. Att man har varit med om att leva i ett samhälle av väldigt tufft förtryck kanske.
Ja. Men Olle, det är lite deppigt där ute just nu, skulle jag säga. Det är generellt, och det är lite av en utmaning, tycker jag, att skriva en text som på något sätt ska inspirera och skapa tilltro till framtiden. Att med våra idéer så kan vi lösa många av de problem som vi har. Men det kan ju inte vara första gången i världshistorien som vi sitter och är oroliga för framtiden. Liksom. Det här måste ju, det måste ha varit värre. Berätta, när var det värre? Och vad gjorde ni då?
Ja, värre var i Sverige 1809. När vi hade förlorat östra rikshalvan. Det var ju väldigt deppigt.
Ja, kan du berätta om dina känslor där och då? Nej, förlåt.
Sen så var det ju värre också säkert kring 1904-1905 när vi tappade unionen med Norge. Och Sverige skulle gå igenom demokratiseringen. Och man var orolig för revolution 1917 och sådana saker. Det är klart, det var på sitt sätt också värre. Och sen naturligtvis... De första åren efter andra världskriget, när man såg den fruktansvärda förödelsen och de oerhörda brotten som hade begåtts. Det var ju helt...
Det är lätt att tappa tilltro till mänskligheten. Ja, det... Och det här som Katarina är inne på, just den här människans förmåga att göra gott.
Ser man bilderna från Auschwitz så är det väldigt lätt att tappa tilltro på mänskligheten.
Men vad tror du dåtidens moderater, 1809 är det svårt att prata om dåtidens moderater, men vad tror du de... Hur tycker du politiska rörelser ska tackla detta? För att inte ägna sig åt att måla fan på väggen, skrämmas eller exploatera den här oron och att bevara någon för typ av tillförsikt för framtiden?
Ja, man måste ju börja med att erkänna problemets existens. Man måste kunna prata med människorna med deras egna upplevelser, så att säga. Bara för att ta ett exempel. Alltså 1904, när vi skulle etablera Högermoderaterna, menar Valmansförbundet, och man kände ju inte Sverige. Föreningen Heimdall hade korrespondenter ute i landet som skulle rapportera om stämningarna i Skara, till exempel. Man var ju så nyfiken på Sverige, man kände inte Sverige när demokratin skulle bryta igenom. Så att jag tror att det är ju ändå ett uttryck för grundläggande förståelse för att man måste kunna identifiera sig med de människors problem vars förtroende man vädjar till i allmänna val. Mm. Och det tycker jag är, det är ju det som har varit det stora problemet med migrationsdiskussionen och med relationen till Sverigedemokraterna och sådana saker. Att de politiska, de traditionella politiska partierna har inte mött de här stämningarna. De har inte erkänt att det här är legitima oroskänslor som folk har.
Men Benjamin, ett helt annat spår, men du var inne på något som jag tycker är väldigt intressant, nämligen att människor har tendens att vara hoppfulla kring sig själv och sin egen framtid, men de är oroliga kring alla andra och deras framtid. Alltså det här, när jag var ordförande i MUF pratade vi ofta om nonannanismen. Det var nog Tove Livendal, tror jag, eller om det var Gunnar Strömmer som myntade det. Att då var det mer att någon annan skulle göra allting och det var någon annan som löste alla problem. Och det var någon annans ansvar. Men det finns verkligen en nonannanism också kring att jag har det bra, men det är någon annan som det kommer gå åt helvete för. Mm. Varför tror du att den här diskrepansen finns egentligen? Att det finns en... Man har tilltro till sig själv men misstro till sina medmänniskor.
Mm. Nej, men jag tror att så här, vad är det som driver oro egentligen? Jag tror att det är två parametrar. Den ena är sannolikheten för att den ska inträffa. Allt ifrån en gängskjutning på sin egen gård eller att kineser ska kapa ens dator till vad man nu än kan. Jorden ska gå under. Mm. Så först sannolikheten att det kan inträffa och två... Vad ska man säga, beredskapen för att kunna försvara sig. Alltså ta bara liksom skillnaden mellan tjejer och killar, unga tjejer och killar. Där killar är de som utsätts för flest våldsbrott. Men där det är tjejer som är mycket, mycket oroligare. Det tror jag kommer ifrån att viss sannolikheten är större. Men om man väl blir utsatt så känner nog killar att de har större kapacitet att kunna ta sig ur det. Kanske försvara sig själva, kunna springa eller någonting sånt. Så det tror jag är, och jag menar om vi då peppras med nyheter, och det är ju den mediala logiken, det är mycket större konkurrens på den mediala marknaden så att man måste liksom skärpa till rubrikerna hela tiden, och vissa saker går ju verkligen i fel riktning när det kommer till kriminalitet till exempel. Då börjar man ju känna, jag pratar ofta med distriktsordförande i olika delar av landet. Säg en som jag är bekant med som är från Sundsvall, och de har ju knappt haft en enda gängskjutning, men sen ändå peppras de ju med de här rubrikerna, så att han säger ju att när de är på skolor börjar folk prata om men gängkriminaliteten och det här är ju inte alls bra, och man känner den här oron krypa närmare trots att de har ju haft någon bilbränd här och där. Så att jag tror att det är en kombination av att man inte kan liksom försvara sig riktigt mot unga killar i grupp som ger sig på någon till exempel.
När du ställer frågan det här vad man orolig för, alltså det är ju lustigt när partiet bildades för drygt 100 år sedan, då var det ju talade om den gula faran. Det var Asiens uppvaknande efter rysk-japanska kriget och de kinesiska invandrarna till den amerikanska västkusten.
Det känns som den gula faran som du beskriver, uppfattade den då, har varit en oro som har funnits med oss i olika. Det har varit japaner som ska ta över på 60- och 70-talet liksom.
Ja, absolut. Det var ju mongolerna också från början. Liksom, det var ju där det började.
Ja.
Men alltså jag tror att man, den här typen av existentiell oro, den har funnits för. Det viktiga tror jag är att man är beredd att bearbeta den i en politisk dialog. Och inte bara säger du är fel för du tycker så här.
Nej, jag tror verkligen att det som du var inne på innan, Olof, är bland det viktigaste. Hur slår vi vakt om hoppfullheten? Ja, men börja inte i historieskrivningen. Börja i svaren på de problem som man upplever. Ta den här liksom 90-talsgenerationen som vi pratade om tidigare som... Ja, men växte upp under 90-talskrisen. I många fall så klev de ut på arbetsmarknaden under finanskrisen. De är en generation som riskerar att få det sämre än sina föräldrar av olika skäl. Det är ju inte förutsättningar som liksom föder drömmar om frihet kanske. Men då måste ju sättet att svara på det är ju så här, men hur kan vi ändra det här? Hur kan vi ändra arbetsmarknaden, skattesystemet, det finansiella systemet för att få det bättre? Och i det finns det ju någon slags grundläggande hoppfullheten om människans förmåga. Men då måste man förklara hur man tar sig till en punkt där den kan utnyttjas.
Men det är fascinerande, för att jag tror att många av de sakerna du beskriver som människor oroar sig, och även Benjamin beskriver som människor oroar sig för, det är ju genuint svenska grejer. Mm. Alltså det är så här, vi har kokat upp många av de här problemen själva. Kanske finanskrisen hade vi väl en del i, men kanske inte var helt hemmakokt på något sätt. Men skulle vi prata med många i en del andra partier, då kanske man oroar sig mer för, med sverigedemokrater och miljöpartister, så är det liksom, då är det världen. Så man, det, då är Donald Trump eller det är muslimerna som man oroar sig för någonstans. Men alltså jag tror att i moderat sammanhang kanske man oroar sig mer över Sverige och mindre över världen. Men är det riktigt klokt och rimligt? Ta nu The Rise of China. Det här har vi liksom en expansiv, aggressiv, totalitär stat som relativt alla andra har varit framgångsrik. Ta klimatfrågan som sagt. Det är Sverige, vi kan ju äta cyanid och dö i hela Sverige imorgon. Det kommer alltså inte hjälpa problemet överhuvudtaget. Många av de stora utmaningarna vi har idag är ju globala. Är vi egentligen för oroliga för Sverige? Men inte tillräckligt oroliga för världens utveckling?
Alltså jag tycker inte det. Jag tycker att det är en väldigt... Jag tycker att svenskarna är mycket mer öppna, medvetna och kunniga om världen än när jag var i Katarina, så Benjamins ålder. Det är en stor skillnad. Och inte minst därför att universiteten och utbildningen har öppnat sig mot omvärlden. Svenska studenter läser i Europa på ett sätt som man inte gjorde förut. Och det präglar dem. Mycket positivt skulle jag säga. Och Bologna som följer av EU-medlemskapet och Erasmus, det har varit, det är några, kanske den europeiska politikens mest effektiva och mest positiva förändringar. Så jag köper inte riktigt det här att vi är så nationellt fixerade. Jag tycker att vi var mycket mer nationellt fixerade förr än vi är idag.
Men då måste jag, om jag tillåter mig avsluta där vi började. 30-talet, är det på väg tillbaka?
Alltså det finns tendenser som absolut liknar 30-talet. Idag så har Financial Times Martin Wolf en artikel som inleds med att jämföra Boris Johnson med Goebbels. Det får man ju säga, det är en förhållandevis dramatisk text för att komma från Storbritanniens ledande affärstidning. Men, och då, vad är det han säger då? Jo, det är den här kollektivistiska demokratisynen som Martin Wolf tittar på. Att folket har rätt och parlamentet har fel. I en konfrontation mellan folket och parlamentet så är det folket som ska vinna. I en konfrontation mellan majoriteten och domstolarna så är det majoriteten som ska vinna. Det är den klassiska kollektivistiska demokratisynen. Den tog vi tag i 1978 års idéprogram. Och slog fast det som var de moderata idéerna, nämligen att demokrati och frihet är någonting som...
Men du hoppfull kring att vi kommer vinna även detta slag?
Ja, så tillvida att vi, jag tycker att vi har ett intellektuellt...
Bättre intellektuellt rustade.
Mycket bättre intellektuellt rustade. Absolut. Vi har diskuterat de här frågorna noga. Och om det är någonting som partiet har lyckats med under alla de här åren sen 70-talet, så är det ju faktiskt att få fri och rättigheterna accepterade i den svenska rättskipningen på ett sätt som var helt omöjligt förut.
Och då tar jag nästa fråga till Katarina då, för att återknyta där vi börjar. Klimatarmageddon, den andra dystopin som vi matas med dagligdags. Överväger du att inte skaffa barn för klimatets skull, för de kommer ändå brinna upp?
Nej, den tanken har nog inte riktigt slagit mig. Nej, vi är inte på väg mot klimatarmageddon, precis som vi inte är på väg mot 30-talet. Men här tror jag att det handlar om, precis som, ja, men det som du var inne på tidigare, det handlar om att formulera svaren på de här mycket riktiga problemen. Och i det så måste man ha både det kortsiktiga och det långsiktiga. Man måste ha det individuella och det kollektiva, och man måste ha Sverige och världen och kunna formulera för människor hur vi löser problemen här och nu, och också varför det är viktigt att vi långsiktigt håller fast i de värderingar som traditionellt har byggt Sverige starkt.
Och eftersom du är hoppfull, deklarerade direkt i början på det här, hoppfull om människans förmåga, det var väl din utgångspunkt här, så är det även hoppfull kan inte lösa problemen.
Ja, titta på vad som händer i den tekniska utvecklingen, vad gäller, om man tittar till exempel på dessutom frågan om miljö och klimat. Då är det faktiskt svårt att vara pessimistisk och tro att vi inte kommer kunna lösa det.
Och Benjamin då? Den här tilltagande oron av upplösningen av Sverige. Den som kommer till Sverige kommer aldrig kunna känna igen sig på grund av att det som är, det kommer att vara ett muslimskt kalifat när man kommer hit om 30 år. Vad är du? Är du...
Nej, det är jag faktiskt inte särskilt oroad över. Men jag tror att det ligger väldigt mycket det Katarina säger. Ibland känns det som att vi överteoretiserar, så här, ja men Sverigedemokraterna, de växer för som populismen, och så hänvisar man till massa akademiska texter och fram och tillbaka. Så här, ja, det kan också bara vara så att Sverigedemokraterna växer för att folk inte vill att det ska skjutas längre. Mm. Folk är trötta på att hundratusentals människor lever på bidrag. Det kan också bara vara så.
Ja.
Ja, det är väl den hoppfullhet som man har, den optimism som vi har, det är också en villkorad optimism brukar man ju prata om ibland. Det vill säga att ja, det finns en grundläggande tilltro till att människan och samhället blir bättre, men det har ju också att göra med vad vi gör här och nu och hur vi förvaltar det.
Och det får bli den sista orden i dagens avsnitt. Tusen tack för att du lyssnade och we'll be back.